Hallå, mycket, mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast den här veckan då efter att vi har haft riktig säsongstart. Det får man ändå säga då. De tre dagar av försäsongstester som finns tillgängliga inför säsongen 2021 är färdigkörda. Och det här kommer vi uteslutande att prata om i dagens podd. Förutom en liten sak till. Vi ska ju också minnas Murray Walker, legendaren på kommentatorsplats under så otroligt många år i brittisk tv och som vi svenskar fick lära känna främst då genom BTCC. Mina herrar som är med idag, Erik Stenborg och Björn Wirdheim, känslan nu när det har gått några dagar efter testerna, Erik?
Bra tycker jag. Det var kul att se racerbilar på banan överhuvudtaget och det är bara 13 dagar kvar.
Så är det.
14, ja. Nej, 12.
12 egentligen. Min nedräkning har jag fått lite kritik för skulle man kunna säga, för den har ju blivit en dag skev, men jag räknar i samma dag också, så därför så blir det rätt hur man än ser på det. Björn då, vad känner du när du har sett maskinerna rulla?
Ja, det är ju kul att de är tillbaka på banan och framförallt att man kan följa dem så pass väl som man kan nu för tiden under försäsongstesterna. Till och med bra kommentering och lite inside information och intervjuer från bankanten och så vidare. Så att det tror jag var väldigt intressant att se framförallt hur de olika teamen verkar ligga till i förhållande till varandra, men även vilken skillnad den här reglementsförändringen har inneburit eller verkar innebära i vilket fall som helst med den här reducerade downforcen och varvtiderna.
Erik, satt du varje dag och kollade allting?
Nej. Det var ju baske mig 8 timmar om dagen, så det gick inte. Men jag hade den ofta i örat så att man kunde liksom, ja, lyssna i alla fall. Jag kanske såg 3 timmar om dagen kanske. Mm.
Det är okej. Det är godkänt i alla fall. Jag hade också den i örat en halvtimme när man måste gå ut med hunden. Då var det tvunget att bli en propp i örat. Björn då, satt du dagarna igen då?
Nej, det gjorde jag inte. Jag har hållit på och renoverat badrummet och målat och grejat. Så jag har haft det på min iPad i bakgrunden och lyssnat på allting.
Just det. Ska vi landa i det här med att lyssna och det här med kommentering? Du var inne på det Björn, att det var ett bra kommentatorspar de hade då under de här sändningarna där nere från Bahrain. Men vi nåddes ju alltså av beskedet att Murray Walker då är gått bort. Och Erik, du har skrivit några rader om honom.
Ja, jag tänkte mer bara så att det kanske inte är alla som... Jag tror att alla i vår ålder känner till Murray Walker i alla fall. Men det är ju lite annorlunda liksom när man pratar om en brittisk Formel 1-kommentator. Hur stort kan det vara? Men grejen var ju att han höll på så otroligt länge. Så han blev liksom The Voice of Formula 1 även för mig på något sätt. Fram till mitten av 90-talet eller någonting sånt där, när man började kunna följa Formel 1 på ett annat sätt kanske i Sverige. Och grejen är att Murray Walker då föddes i Birmingham 1923 och då gick bort i förra veckan 97 år gammal, och han började kommentera motorsport 1948 på ett hill climb i England då, och sen så rattade han F1-sändningarna som kommentator i England mellan 1978 till 2001, men kommenterade även Formel 1 och stundtals tidigare på 70-talet, för innan dess så var det inte heller så att alla race gick på tv i England ens, men och så gjorde han även en deltidscomeback 2005 och då var han alltså 82 år gammal, så att det är ju... Han var verkligen en röst, så att om man var intresserad av Formel 1 under tiden när han höll på så hörde man Murray Walker.
Björn, som bor i England, då, har det varit någon uppmärksamhet runt omkring det här de senaste dagarna?
Ja, självklart. Han var ju enormt känd här just för sin position som Formel 1-kommentator. Och jag har den här BBC-appen där jag får nyheter och nyhetsnotiser hela tiden. Och han var ju... första nyhet just på den här appen när det gavs till känna då att han hade avlidit. Så att jag själv liksom var förmodligen lite för ung för att lyssna på honom som Formel 1-kommentator, utan jag minns ju honom främst då från när man kunde se British Touring Car då i Sverige på svensk tv då. Det var han som kommenterade när Rickard Rydell och Volvo var där och körde. Så att, men så här i efterhand så har man ju insett att han var en stor personlighet, framförallt väldigt omtyckt, och det hände att han fortfarande dök upp i Formel 1-depån, jag minns på Silverstone för några år sedan, trots att han var till ålders redan då alltså.
Personligen så är min enda relation egentligen med Murray Walker, visst jag har ju också stött på honom i Formel 1-depån sen jag började jobba med det här, men jag hade ju aldrig, jag hörde egentligen aldrig Murray Walker kommentera Formel 1, ever. Utan jag fick ju min enda relation till honom då genom BTCC-sändningarna, precis som du sa, inledningen av The Race-eran då så att säga, som gick på SVT när Rickard var som hetast där borta då, just det här Rydell och hans uttal utav namnen och hela den grejen va. Så för mig är just Formel 1-biten är lite grann av ett svart hål, för jag började föra Formel 1 via Eurosport istället, och det var ju ett annat kommenteringspar just där då. Men det som är roligt, och det som de gick igenom under sändningen under helgen också, var ju hans speciella sätt att vara, hur engagemanget, att när han väl satte igång och pratade var det svårt att få stopp på honom, och när någon avbröt honom och sa att du sa fel, då bara stirrade han på dem och vad menar ni? Hallå? Mm. Låt mig vara, jag jobbar. Och jag menar, killen kunde ju säga i princip vad som helst, eller hur?
Ja, och det jag kommer ihåg från, jag tror att det här var på Bathurst. Man kan söka på det här på YouTube så får man höra det. Men apropå BTCC och Rickard Rudell och allting sånt där, så finns ju ett klassiskt citat runt honom då, när han i kommenteringen säger så här: I had pizza with Rydell last night and it looks like what he is, a Swedish florist. Och jag menar bara att där uttrycka sig på det sättet, och det här kallas ju då Murrayisms, att det var liksom snedsteg helt enkelt, sportgrodor i sin renaste form, men han gjorde det liksom med den skärmen, så att det var ju nästan, det är lite som Göran Zachrisson, golfkommentatorn, att man liksom vill höra honom göra utläggningar om gräset längs kustnära banor och vad polisens häst heter som står i utkanten av bild. Liksom. Det var lite hans stil på något sätt. Och jag har skrivit upp några Murrayisms här faktiskt, som jag typ, när jag satt och läste dem igår, jag började ju skratta liksom, för att det är så knäppa grejer. Till exempel den här då: Mansell is slowing down, taking it easy. Oh no he isn't, it's a lap record. Det är liksom, det går ju inte att bli mer rörig än så, att så här, nej men han tar det lugnt där, och nej, det var varvrekord visst.
Fantastiskt.
Man får tänka sig med hans tonläge också, för han lät ju väldigt speciell. Entusiasmen sken ju igenom verkligen när man hörde honom kommentera, så han hade ju en väldigt personlig stil på hur han utförde sitt jobb, får man ändå säga, omisskännlig.
Verkligen, verkligen. Mm. Jag satt och funderade lite grann på om en person som Murray Walker då var i sitt esse då, ska vi säga under ITV-eran kanske, eller till och med under BBC-eran då, innan ITV tog över och det blev kommersiell tv utav Formel 1 i England, och hur, när han var som hetast så att säga, om hans sätt att jobba hade fungerat idag. Med just de här Murrayisms som kom en och annan lite då. Vad tror ni?
Jag vet inte, det känns som att det har blivit så mycket mer seriöst nu för tiden, och det är så mycket viktigare. Sporten har blivit mer avancerad till att börja med, och det är svårare att hänga med i allting som händer nu för tiden än vad det var, skulle jag tro, för 20-30 år sedan alltså. Men liksom var sak har sin tid, och han funkade väldigt väl och liksom personifierade hela Formel 1 här i England under just den perioden. Men jag vet inte vad mer man ska säga, för nu har de ju haft Ben Edwards som ersatte honom så småningom, och som var väldigt duktig på sin sak på sitt sätt, och nu för tiden Crofty, så att
James Allen.
Det är olika, James Allen dessutom. Mm. Så att det är olika personer som gör det på sitt eget personliga sätt, men alla gör det bra tycker jag.
Mm. Det var väl främst James Allen som klev in på ITV då, när han väl gick i pension då och bestämde sig för att han skulle sluta då. Som Erik sa så gjorde han sedan en deltidscomeback då 2005. Någon mer Murrayism, Erik, som du vill dela mer av?
Låt oss avsluta med en i alla fall som jag tycker är bra. There's nothing wrong with this car except that it's on fire. Det är väl en bra avslut på sektionen om Murray Walker.
Just det. All right, det om detta. Vi minns Murray Walker med faktiskt ett leende på läpparna. Det är ju oerhört tragiskt när de går bort. Men han var trots allt 97 år. Och jag blir glad när jag tänker på Murray Walker och vad han har åstadkommit under sin livstid. Så att väldigt, väldigt mycket den känslan går jag vidare med. Nu ska vi då landa lite grann i de här testerna då som har varit de här 3 dagarna. Det är ju till att börja med lite udda då att de bara har fått 3 dagar den här säsongen. Och det var också reaktionerna från många av förarna, vilket ni kommer att höra så småningom också, att det var väldigt kort om tid. Max Verstappen snabbast när vi summerar tiderna. Egentligen är ju headline-tiderna inte så himla viktiga, men ett ämne som är intressant att diskutera, det är ju varför det diffar så mellan toppteamen också rent fartmässigt. Och det här med sandbagging är ju någonting som du pratas om alltid, eller hur Erik?
Ja, det är ju det. Och det kan man ju bara titta på. Jag menar, vi kan ju inte ens säga om det är sandbagging eller inte. Men om man tittar på en resultatlista från ett test så stämmer liksom inte den överens med verkligheten. Om man tittar på sista dagen till exempel, eller totala tiderna. Vi hade ju som sagt då Verstappen snabbast, Tsunoda var tvåa, en knapp tiondel bakom Verstappen. Hamilton var först femma, över en sekund bakom Verstappen. Och Verstappen hade dessutom trafik på sitt snabbaste varv. George Russell var sexa i Williams, före Daniel Ricciardo i McLaren. Och det är ju lite det här som är grejen, att även om man inte ska kalla det sandbagging så kan man ju konstatera att teamen på något sätt aldrig maxar. Eller någon kanske gör det, men inte generellt sett. Vilket gör att allting där blir väldigt rörigt. Och jag har liksom aldrig riktigt kunnat förstå det där. För vad är problemet med att faktiskt visa hur snabba man faktiskt är i det här läget? Det är 2 veckor till första racet. Vill man inte ge sina förare i minsta fall då chansen att testa ett riktigt kvalrun för att få det i kroppen liksom innan man ska kvala om 2 veckor på lördag. Men de gör inte det helt enkelt, och jag har bara svårt att förstå det, och det är därför jag tycker att det är värt att ta upp det i en sån här podd när vi ska gå igenom alla team för team.
Just det. Ska vi börja hos Björn då, som faktiskt är reseförare och som har suttit i den här situationen, att när man håller på att förbereda sig inför en säsong så vill man ju naturligtvis köra så bra och optimerat som det bara går för att åtminstone ha fått en känsla för det. Håller du med om det?
Ja, det är klart. Ur förarperspektiv så är det ju så att man vill gärna liksom få chansen att prova på så man vet vad man har att förvänta sig när man väl sitter i en skarp situation. Men jag tror att det är skillnad på sandbagging och mycket vad vi ser under testerna. För att när det kommer till testerna exempelvis så ligger det liksom inte i teamens intresse att sätta bra varvtider, utan de är ju där för att utvärdera det här paketet som man har tagit fram med olika modifikationer och så vidare. Och då har man en baseline setup som man förmodligen kommer fram till redan innan man är på plats på banan. Och så man kanske gör vissa småjusteringar på under första dagen. Och sen har man förmodligen fast vid den samtidigt som man byter ut olika delar. Och då har man liksom en konstant bränslemängd som man använder sig av. Och det kan röra sig allt mellan 30 till 60 kilo skulle jag tro i olika fall, olika från team till team beroende på vad de föredrar. Och det här är ju liksom ett protokoll som de har följt år efter år när de dyker upp på de här testerna, så att de har ju stenkoll på hur bilen skiljer sig. Vi brukar ju alltid säga att 10 kilo gör ungefär 3/10, 3,5/10 på varvtiden och så vidare, och det där känner ju teamen till ännu mer exakt än vad vi gör då. Så att av det skälet så kan jag förstå liksom det sättet som de går tillväga på. När det kommer till sandbagging, alltså regelrätt sandbagging. I mina ögon då så rör det sig om när det är något team som har kommit fram till någon helt fantastisk lösning. Jag tänker på Ross Brawn där, när de introducerade sin diffuser och visste att de hade ett övertag. Men de ville inte visa hur snabbt de egentligen kunde åka, för då kanske de riskerade en protest exempelvis. Eller att FIA tittade lite närmare på just deras lösning. Då kan jag förstå att man håller igen helt enkelt. Eller ur ett förarperspektiv, det pratas ju emellanåt om att Hamilton exempelvis kanske inte alltid visar upp hur fort han kan åka genom vissa kurvor, för han vill inte att Valtteri Bottas ska kunna se det på datan och härma vad han gör. Visst, så att det finns olika typer av sandbagging, men det är ju så det fungerar.
Visst är det så. Och det som du beskrev nu, hur teamen jobbar, det är ju väldigt, väldigt tydligt. Och vi ska väl ha klart för oss att alla team, de har ljudanalyser, de har GPSer, de har mycket sofistikerade instrument för att läsa av sig själva, men framförallt att läsa av de andra för att kunna jämföra. Och de, normalt sett när man gör en full race run, vilket några team gjorde, då vet man ju, alla team vet ju vad det går åt för bränslemängd för att köra ett race i Bahrain, eftersom vi har varit där så många gånger. Så det är inget frågetecken. Och man vet också då om de kör sina 57 varv med två depåstopp och tre stint, att de vet hur mycket de startade med och hur mycket det går åt. Och sen ser man ju då varvtid. Det blir mycket så här, det är därför jag tror inte heller att det är någon form av sandbagging för att gömma sig för varandra, så att säga, utan det är mer ett sätt att jobba. Sen kommer vi ändå till det som jag tror att Erik är mest störd på, att man inte ger förarna chansen till ett bra referensvarv med en kvaloptimerad bil, så på det sättet som man kör om 14 dagar när vi kommer till kval. Varför inte? Jag kan inte heller se anledningen till det, Erik.
Nej, och det är ju precis det jag menar. Och jag tror att det här grundar sig i någon slags frustration i när man följer tester. I att så här, man sitter där och tittar på de här tre dagarna, men man kan liksom inte, och det är det jag menar, när vi förbereder oss för den här podcasten, när vi ska försöka ranka teamen. Ja, men det hade varit jävligt soft om man visste att alla hade liksom gjort någonting som gjorde så att de visade sin riktiga speed. Och jag vet, alltså jag tog faktiskt och smsade Marcus Eriksson det där, för att jag blev frustrerad, som sagt. Och då svarar han att varför han, jag menar, han har varit i Formel 1 i 5 år och kört 5 stycken sådana här försäsongstester. Och han svarade så här då, att jag vet att Mercedes alltid kör tungt upptankade tester, typ 50 kilo är vad jag har hört. Och det är faktiskt lite likadant i IndyCar, där Penske aldrig är snabba på tester och tror att även de kör med mer upptankad bil då. I Saubers fall så vet jag att under min tid där så körde vi aldrig med mindre bränsle än 20 kilo på tester. Oftast körde vi mellan 30 och 40 kilo, förutom under racing när vi då körde fulltank. Vilket ändå är lite konstigt, i och med att på typ Bahrain så är varje 10 kilo värt 3/10, precis som du sa, Björn. Och bilen beter ju sig faktiskt annorlunda med 5 kilo bränsle jämfört med 30, 40, 50 kilo. Så man borde ju vilja prova det, kan man tycka. Och jag uppfattar att anledningen till varför man vill göra det är enbart för att teamet helt enkelt inte vill visa för konkurrenten hur snabba man är. Och det är det där jag menar med Formel 1 i ett nötskal på något sätt. Att det är så här, vi pratar om simuleringar och ingenjörsstyrt och sånt där. Och det är verkligen det, för att jag kan tycka så här, är man förare, oavsett.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vad så vill man ha det i kroppen, även om det inte är 100% representativt. Men kval är ju superviktigt, så varför ska man inte få träna på kval och verkligen känna sin nya bil i ett kval, i kvaltrim?
Ja, håller med. Men just när det kommer till vikten, och det är ju främst det som vi pratar om nu, så är det ju alltid samma förhållande. Man vet alltid att man har samma liksom balanskänsla, eller skillnad i balanskänsla i bilen överhuvudtaget, när man reducerar då med kanske 25 kilo från 30 till 5 kilo för en kvalsimulering. Så att det området är ju åtminstone konsekvent hela tiden. Så en förare som har varit i Formel 1 och kört kanske en säsong, han har ju det inbyggt i kroppen. Han vet precis att bilen blir så mycket mer snabbare i reaktionerna när man reducerar bränslet med si och så mycket. Och just det här med bränslemängden som man använder sig av, jag menar, bilen blir mer lätthanterlig ju mer du tankar upp den. Allting händer inte lika snabbt helt enkelt, och man får mer tid på sig att känna liksom när man börjar tappa bakvagnen, hur bilen reagerar i olika situationer. Så att på så sätt så är det lättare att få en idé om hur bilen uppför sig när den är lite mer upptankad. Däremot så skulle jag vilja säga att det är mycket viktigare för en nybörjare, en nykomling i Formel 1, att få en idé om hur de olika däcken fungerar med tanke på att det är olika gummiblandningar. Och det upplevde jag att man kunde se nu med Tsunoda exempelvis, att de gav honom extra möjligheter då att köra på nya mjuka däck bara för att han skulle få känslan i kroppen helt enkelt för hur mycket mer man kan satsa med ett mjukt sett däck.
Ja, det är en intressant diskussion där i vilket fall som helst, och vi kommer nog aldrig att komma helt till rätta med det förrän de inför en våg i depån som alla måste åka upp och innan de åker ut för varje stint. Och det kommer nog inte att hända, för det här är ju ett av de hemlighetsmakerier som de fortfarande har kvar där i Formel 1-depån, i synnerhet under tester. Det som också är lite intressant är ju att det är fritt att använda DRS och hela den grejen, och vi har läst lite stories om att Tsunoda öppnade sin vinge lite tidigare än alla andra ut på start och mål bland annat, och att sådana saker kan påverka varvtiden. Så det finns alla möjliga, och det brukar jag säga till alla som frågar om det här med varvtider under tester, att varvtiderna är superlätta att manipulera med under tester på olika sätt. Engine modes, bränslemängd och konfiguration på bil, hela den. De är egentligen helt ointressanta i det stora hela. Det är stinttiderna som är de intressanta, hur fort man kör en stint när man är ute och gör en race run till exempel. Sen kan man alltid räkna av hur snabb en bil är med hjälp av att köra. Teamen vet ju vad ett engine mode är värt. De vet också vad ett mjukare däck är värt, och de vet också vad varje 10 kilo är värt. Så att för teamet som sådana så är det ju egentligen ointressant med de här quali runsen, men för föraren så är de ju fortfarande av högsta vikt. Och har man problem på det området, då har man ju ett läge faktiskt att träna på det såna här gånger. Va? Men de är också begränsade i antal mjuka däck och hela den biten. Va? Så det är en komplex fråga. Ni lyssnar till Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Idag också förstärkta med Björn Wirdheim. Vi sitter och analyserar eller funderar lite grann på testerna som kördes då den gångna helgen, när det nu är lite knappt 2 veckor kvar till F1-premiär. Och det är ju alltid högintressant att veta hur teamen ligger till jämfört med varandra. Och att ranka efter försäsongstester är inte alltid så lätt. Det är några som är lite tydligare än andra. Och det gör att vi kan börja bakifrån, Erik, eller hur? För där börjar väl, det ser rätt tydligt ut i bakhänt.
Ja, exakt. Jag har gjort någon slags grundplåt här, och sen så får vi väl diskutera vidare utifrån vad ni tycker och tänker där. Det blir ju, som du nämnde där, svårare ju mer i mitten man är, kan vi väl konstatera. Men nummer 10, det har jag sagt, Haas. De var långsammast under de 3 testdagarna, och det är faktiskt det enda stallet som inte använt sina tokens. De verkade dock liksom stabila, tycker jag, men det var verkligen inga liksom blixtar och dunder runt det teamet.
Jag vet inte vad du säger, Björn, det är väl lika bra du får börja så kan jag fylla på.
Ja, alltså, vi resonerade ju om Haas i förra veckans podd, och jag hade inga större förhoppningar på dem. De har själva sagt då att den här specifikationen som de börjar säsongen med är ju samma som i stora drag i vilket fall som helst de kommer att avsluta året. Men de lägger alltså inga resurser på utvecklingen av den här bilen, utan fokuserar istället på nästa års reglemente. Jag vet att de hade vissa mindre uppdateringar som de testade. De har bland annat en sån här cape som sitter under fram nosen, men tidsmässigt så var de ju inte med direkt, och det är klart att de har 2 stycken nykomlingar som förare i Mazepin och Schumacher, men det är också förare som hade bra erfarenhet av den här banan i vilket fall som helst, så att de borde inte ha några större problem att komma ner på varvtider som är representativa för vad den här bilarna är kapabel till.
Nej, och är det på det viset, då ser det ju lite jobbigt ut för dem, för de var inte speciellt snabba alls under testerna. Jag tycker dock att de har den svagaste line-upen, och det är väl inte så konstigt att de har det heller med tanke på att de båda är 2 nykomlingar då, och den tredje nykomlingen då Jocke Sonoda som vi ska prata om en stund, han sitter ju då kanske i lite bättre material. Så att vi får se lite grann hur de kommer att klara sig, men jag är helt enig med båda er två om att Haas är längst bak.
Det som var kul tycker jag med vad gäller Mick Schumacher var ju att se honom så entusiastisk. Jag menar, man har ju sett honom under F2-tiden med lite intervjuer och allting sånt där. Han har varit ganska reserverad. Men han var ju helt lyrisk över att köra Formel 1. Och det är inte så ofta man ser det längre. Att folk är väldigt så här, tester är inte så kul till exempel. Du kommer höra det från Lewis Hamilton till exempel. Men han var ju snarare helt tvärtom. Han tyckte det var underbart att köra en Formel 1-bil trots att den var långsammast. Och sen så är det ju kul med den där MSC-förkortningen. Ni vet, den där tre bokstäverna som är inte... Egentligen skulle man kunna tänka sig att det skulle vara SCH som förkortning istället, men det är MSC. Och det var ju, blev ju tydligt under helgen sen att det är ju han själv som har velat ha den förkortningen. Lite som en nick till sin pappa Michael Schumacher.
Och det var ju när båda bröderna Schumacher åkte så behövdes det en skillnad på de två. Så då blev det RSC och MSC. Så att fullt rimligt att välja den förkortningen då för Mick Schumacher. Nia då? Har du lagt vilka då?
Williams har jag satt som nia. De var sjätte snabbaste tid och sexa på listan över antal varv. De körde 373 stycken delat på Russell, Latifi och Roy Nissany. Och jag bara läste den här analysen då, tydligen så har de liksom medvetet letat efter peak downforce i bilen för att hitta liksom, och det är väl antagligen för att de hade så lite i fjol. Men det har i sin tur då enligt teamet själva då gjort bilen väldigt, väldigt känslig för vind. Och det blir väl så att när den inte är så stabil aerodynamiskt så, och de verkligen försöker hitta en topp i downforce eftersom de haft så lite, så blir det väl så.
Jag får inte ihop det riktigt. Jag satt och faktiskt och lyssnade tidigare på Gary Anderson som gjorde en analys på Williams-bilen. Och han hade en bra poäng där. För jag menar, om det nu verkligen är som så att de har optimerat den här bilen för peak downforce och det får till följd då att den blir väldigt känslig för vind, så ska man ju minnas att turbulens och kastvindar är ju i princip samma sak, och den där Williams-bilen kommer befinna sig i rätt så mycket turbulens under året. Jag kan tänka mig att de kommer kvala så där himla mycket bättre än kanske i mitten av mittfältet, så att den kommer ju bli extremt svårkörd i sådana fall.
Mm, det ligger nog en hel del i det. De säger i alla fall själva också att det kommer att bli en hel del jojo-effekt med den där bilen under året. Den kommer att ha dagsform så att säga då, att bilen fungerar så som den är designad i år, bättre på vissa banor än på andra. De har ju generellt saknat downforce. Det har de ju i likhet med Alfa Romeo. De har en väldigt låg downforce. Analyserna är annars att den har känts ganska körvänlig, bilen, som jag läst mig till och även kunde se. Att det var liksom inga, den hade inga hyss för sig. Det är bara att den saknar generellt grepp. Vilket gör att den måste åka långsammare genom kurvorna framförallt. Och det är där de tappar tiden så att säga då. Vi får väl se lite grann när de kommer igång här. Men vi kan räkna med att vissa dagar kan den göra jättebra ifrån sig och andra dagar lite mindre bra ifrån sig i förhållande till vad man kan förvänta sig då. Men helt klart är de nya i mina ögon också. Det är ingen tvekan om saken, Erik.
Nej, alltså inga jättekliv helt enkelt. Men de kan säkert ta en poäng eller två. Det är väl ungefär det som man kan förvänta sig i bästa fall. Men grejen är ju också att det här mittfältet känns väldigt tajt, vilket vi börjar snudda vid nu, eller hur?
Så är det. Åttonde plats, vilka har du satt där?
Alfa Romeo. Och det är en svår position tycker jag. De körde mest av alla tillsammans med ett annat team som jag glömt bort. Flest varv alltså. Och de hade liksom inga direkta problem vad jag kunde se. De satte fjärde bästa tid genom Kimi Räikkönen. De ser liksom stabila ut, kan absolut vara med på riktigt i mittfältet, men jag skulle inte tro i alla fall att de utmanar om liksom plats, position 4-5, någonting sånt där, utan snarare någon gång kanske, men det känns som att de är längre bak i mittfältet än så.
Vad säger du, Björn?
Det känns som att de är försiktigt optimistiska. De gjorde 422 varv. Jag tror att det var Kimi Räikkönen som gjorde tre race-distanser sista dagen, om jag inte minns fel. Så han borde ha varit rätt så trött efter det där. Men För min del så handlar det mycket om den här Ferrari-motorn som vi har snackat så mycket om tidigare och hur mycket de har hittat i motorn då, tillsammans med bilar. Men jag tycker det verkar som att de börjar närma sig mittfältet ungefär som man hade kunnat räkna med.
Mm. Jag tror också att de är i bakkant av mittfältet. Men jag tycker ändå att man såg ändå glimtar av att det är ett bättre paket totalt sett. De har inte kunnat gjort några dramatiska förändringar på den. De har jobbat framförallt i fram på bilen med sina tokens. Det betyder att de inte har tagit den nya, lite mer slimmade växellådan från Ferrari. Utan de kör med den gamla ihop med den nya motorn då. Valde att lägga fokus på en stark framänd. Och det hänger säkert ihop lite grann med Kimi Räikkönens önskemål. Han vill ju ha en bil som är väldigt stark i fram. Jag tror att den här Ferrari-motorn är klart bättre i år. Det blir också så här, många gissar och försöker komma fram till hur mycket starkare då, men en siffra som man nämnt är typ 40 någonstans bland 40-50 hästkrafter, och det är rätt mycket då som man hittar bara, vilket har sin förklaring i att de blev så otroligt återhållna under fjolåret, och gör man rätt så att säga från början, då är det nog inte några större problem att komma upp på den nivån som de sannolikt har hittat till i år. Så det ska bli spännande att följa dem ändå. Och jag hoppas för Alfa Romeos skull att det drar lite grann där bak nu, så att det de har tänkt sig med sin design faktiskt funkar någorlunda. Det vore kul att se från deras sida. De är värda det. Jag tycker de krigar på bra där. Men något annat än en åttonde plats i konstruktörs-VM har jag svårt att se att det blir för Alfa Romeo under 2021.
Då är vi framme vid sjunde platsen, tror jag, och nu börjar det bli riktigt svårt. Jag ska sluta med de här disclaimerna, men svårt är det, baske mig. Och jag har satt Alpin på sjunde plats, och jag har svårt att ta ögonen från deras gigantiska luftintag ovanför förarnas huvuden. Det ser inte klokt ut alltså.
Det ser ut som en delfinmage. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är ju en designfilosofi de har valt i år där de uppenbarligen ville göra bilen mer slimmad runt sidepods och hur indraget blir ner mot Coca-Cola-midjan så att säga då, runt motor och växellåda. Och då var man ju tvungen att flytta upp vissa grejer och gjort den där trade-offen. Och sen får vi se om det betalar sig eller inte. Det är lite svårt att bedöma Alpin efter testerna också. Jag vet inte, de var varken fågel eller fisk på något sätt. Jag vet inte hur du känner, Björn.
Man blir alltid förvånad när man ser en sån lösning och på det sättet som de har gått tillväga med de här komponenterna som de då har flyttat upp i bilen. För jag menar, normalt sett så är man ju van vid att alla teamen de försöker få ner tyngdpunkten så lågt som bara möjligt. Och Alpin, de har gått tvärt emot. Men de upplever uppenbarligen att de tjänar mer på den extra downforce som de lyckas generera genom den här avsmalningen av bilen i nederkant för att det ska löna sig. Men samtidigt så får det andra konsekvenser också. Om man tycker man lite högre tyngdpunkt så vet jag att det får negativa inverkningar då på däcksdegradering exempelvis. Så att de är svårbedömda. Det var kul att se Fernando Alonso tillbaka i bilen, för det känns inte som att han var borta direkt. Jag tycker inte man kan peka på någonting som säger att han har stått vid sidan av Formel 1 de senaste 2 åren. Jag har också någon sån här intressant statistik om Fernando. Alltid när han kommer till ett nytt team så blir teamet en halv sekund snabbare. Det låter nästan som någonting taget ur Fantomen, men tydligen så stämmer det faktiskt.
En skröna, kanske en sann skröna, jag vet inte. Nej, men det går ju så mycket surr om hur bra han är och vilken påverkan. Det är lite som vi idag kanske får reda på att Zlatan ska spela i svenska landslaget igen. Det är så här för och emot. Va? Zlatan är skitbra men kanske påverkar gruppen negativt. Och Alonso har lite samma, han har lite samma rykte om sig, eller hur Erik?
Ja, men det är faktiskt en bra liknelse tycker jag också. Men det var just också att jag tänkte liksom att så här, men vad kul det kommer vara att se Alonso i intervjuer. Men sen så när jag kollade på alla intervjuer efter alla dagarna där, så det kändes så här, ja just det, Alonso också. Alltså det känns inte som att han, jag menar, hans liksom presence på något sätt har liksom aldrig lämnat Formel 1. Trots att han var där 2018 på start- och målrakan i Abu Dhabi och gjorde donuts, så känns det som att så här, men han var där 19-20 också. Det var liksom, för att hans liksom ande på något sätt låg över Formel 1 som en låg filt. Men sett i teamet då, att det, är vi överens då att de kanske inte, man kanske inte noterade något jättekliv framåt. De ser lite samma sak ut som Alfa Romeo, stabila ut, men man vet ju inte vad de försökt göra, så det är svårt att säga exakt om position. Men det är stabilt liksom, men inget jättekliv framåt jämfört med deras förra inkarnation som Renault i fjol, eller hur?
Nej, och jag är lite nyfiken på det här, för de hade ju vissa banor som passade dem bättre än andra, och de har fått ett bredare fönster för hur den här bilen fungerar och så vidare, med de begränsade möjligheter att göra förändringar på bilen till i år som man har haft. Va? Så att det ska bli spännande att följa dem helt klart. Va? En sak är ju helt säker, Esteban Ocon är man inte jätteavundsjuk på. Han kommer att få det svintufft i år. Alltså. Det där är nog den tuffaste platsen i Formel 1 man kan ha överlag, kanske jämte Max Verstappen.
Jag satt och tänkte på samma sak faktiskt häromdagen. Jag tänkte, nu vet jag inte hur det ligger till i tidsramen, men det kanske var ett av skälen till varför Ricardo bestämde sig för att inte fortsätta med det där teamet, att han visste att Alonso skulle komma och ta platsen bredvid honom i sådana fall. Jag tror han är en jättesvår teamkamrat att ha, Fernando Alonso. Och jag menar, Ocon, han gjorde bättre ifrån sig mot slutet av förra året, men han hade rätt så tufft med Ricardo i början av säsongen i vilket fall som helst. Men avslutningsvis då, Alpin, jag menar, de låg i den här gruppen och fightades med vad som nu är Alfa Romeo och McLaren och kunde vara jämna och till och med bättre än de två teamen. Men när det kommer till just Alpin så känner jag det att de är fortfarande kvar på samma nivå. Det går inte att säga så mycket om dem. De kan vara bra i ett race och de kan vara lite sämre än något annat beroende på banan som ni poängterar då. Men skillnaden är det att förmodligen Alfa Romeo och McLaren, de verkar ha förändrat sig.
Du tänker Alfa Tauri?
Alfa Romeo, Racing Point.
Jaha, du tänker Aston Martin, ja. Alltså. Det är många A. Det är många A nu, Björn.
Det här känns inte bra. Där måste du träna mer på.
Apropå Aston Martin.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Erik.
Ja, och där har jag satt Aston Martin som sexa då i den här rankingen, och jag tror faktiskt verkligen att de är snabbare än sexa, men jag sätter dem där eftersom de hade så mycket problem. De hade turbo, jag vet inte om det var ett ras, men de hade problem med turbon, de hade elfil, det är inte konstigt, det är en brittisk bil. Jag sitter på British Motor Group och väntar på min brittiska bil som har faktiskt inte elfel just nu, men det är ett mekaniskt fel. Och sen så hade de även problem med växellådan som är då Mercedes då. Och Vettel menade att han hade tappat 100 varv på alla de här problemen över de här 3 dagarna under hans körpass då. Och körde aldrig en så kallad performance run heller. Så att han ligger ju liksom bakom, skulle jag gissa. Och även Lance Stroll och hela teamet.
Ska vi höra vad Vettel själv har att säga om de här 3 dagarna, eller sista dagen kanske framför allt?
No, but still I think it was a very productive day. I got a lot of laps and got to, you know, get to know the car better. So that was very useful and I really liked that. It did help me a great deal. So unfortunately we didn't get everything done that we planned on, but still, you know, the first race is for everyone with such limited amount of testing. Mm-hmm. it will still be a lot that we have to, everybody will have to learn about their cars, these tires in particular. The cars have been changed quite a lot, even if they look like minor changes, but they make quite a big difference on the cars. So I think the first races will be important to get into a groove properly, to get to understand your car, learning, you know, the setup, which directions to take to make it work. So we didn't get a lot of that stuff done, but it is what it is, and you know, we still got more than, given that some of the hiccups we had, I think more than we expected, which is due to the dedication of the guys. They've been flat out for those 3 days and fixing the car as quick as possible to get the maximum running time. So yeah, overall I'm positive. I mean, it's probably impossible to say. Also, we did, because we didn't conclude all the running to really compare maybe in terms of performance with others. But it looks to be very tight, so I hope we'll be in the mix and then we'll have some fun. As I said, every lap helps, so every run that I do seems to give me more and more answers. I'm playing around, you're trying lots of stuff. Some stuff works, some other stuff doesn't, and some, you know, some things require breaking a habit. It's clear, obviously, I've been sort of in the same car for 6 years and then you change, so. But that's part of the game, and it's also exciting, you know, so lots of new things for me to learn, to see how people work, approach, how the car is being set up and so on. So yeah, it's been really productive to me and really useful. New people, struggling with the names, but yeah, I'm getting there. It's all relative, you know, obviously. Yeah, it's a lot of new things, and I think in fairness, you know, it's hard to say at this stage how much were the conditions. The first 2 days were quite brutal. Today was better for me. I had the afternoon session. Lots of things calmed down. It will be difficult to filter all the impressions because the tires are different, the cars have changed. And I'm sure that lots of the experiences I've made, other people have made as well. So that's where it's all relative. And for performance, as far from what I've seen, it looks to be very close. Yeah, that would be good if it's like that. So yeah, I think Red Bull looks very strong. Mercedes, everything them being at the top would be a surprise to everyone. But it looks like all the midfield has caught up. But then again, it depends on then how the car feels. The car feels fine. But like I said, it's relative. The car can feel fantastic, but if it's too slow, then it's painful. And if it feels horrible, but it's faster than everyone else, you accept it. So, yeah. But we'll find out more when we go racing. So there will be races, and I'm looking forward to go racing. Testing is normally not that exciting. But obviously, if everything is new, then we would have, you know, like to have more days also with the little hiccups that we had, but yeah, it is what it is. So as I said, it won't be like testing, we'll still be racing, but we will have to learn a lot, and everybody will. I think it's not just us, and it's not just the lack of laps here, but everybody in the first couple of races will learn about their cars, their tires more and more. So naturally you are at a different state when you approach the middle or the end of the season than the beginning.
Sebastian Vettel där, alltså pratglad får man ändå säga om sina möjligheter då, men det är väl ingen tvekan om att han hölls tillbaka av de tillförlitlighetsproblem som teamet hade. Björn, de har ju gjort ganska radikala förändringar på den här bilen. De har gjort ett helt nytt chassi, det kan man se tydligt om man jämför bilden mot förra året till i år. Det är ingen Mercedes-kopia i samma utsträckning längre. Visst, de har ju hela bakänden från Mercedes förra året och allt annat som går att köpa så att säga, men de har gjort en ansträngning här till i år.
Ja, det verkar så, verkligen. Men de har ju också hållit fast vid samma, det här low rake-konceptet som Mercedes använder sig av. Och det är inte så konstigt, men tack för att det funkade så pass väl för dem förra året. Men en vidareutveckling av den här bilen, och det är ju team liksom som har fått ett rejält tillskott när det kommer till budget och som helt plötsligt har större medel att röra sig med. Så att jag tycker inte att man fick någon direkt idé om hur de verkligen låg till i förhållande till de övriga, och framförallt inte sina närmaste konkurrenter. Jag tänker på McLaren och Alpine. Det enda som jag har som frågetecken när det kommer till Aston Martin då, det är väl hur deras low rake-koncept fungerar då. För jag tyckte att Aston Martin såg lite skakig ut, även Mercedes såg lite skakig ut. Kan det vara ett tecken på att de här aerodynamiska reglementsförändringarna har påverkat de här två teamen negativt?
Mm. Det finns en del som pekar åt det hållet, men lyssnar man på experter så är ingen riktigt, ingen vet egentligen det här med low rake och high rake, vilket som är, det är ju helt uppenbart att low rake eller en flat rake har funkat absolut bäst under den här hybrideran, men att en high rake var innan dess det koncept som funkar allra bäst, och de som kan aerodynamik menar att high rake är kanske det allra bästa om man hittar rätt, men det är så svårt att hitta rätt, så att det där är lurigt alltså. Men tendensen har varit lite grann så som du har pekat, som du är inne på här, Björn, med att de kanske lider mer i år än förra året av den här förändringen då. Erik, du slänger in en liten subjektiv bedömning på slutet också.
Ja, att bilen var väldigt snygg tycker jag. Ja. Nej, ja. Jag vet inte vad som är vad. Jag tycker bara att den var snygg.
Man såg inte färgen på den tycker jag. Den såg svart ut på håll. Och den var väldigt så här, den var ganska smutsgrön på något sätt. Jag vet inte, militärgrön. Den kanske ska vara kamouflerad. Jag vet inte.
Ja, det är väl coolt. Det är väl ungdomligt och häftigt med lite kamo.
Perfekt. Mycket bra. Nåväl, den är grön i vilket fall som helst. Även om den inte var så tydligt grön på tv-bilden åtminstone. Vi går vidare raskt i listan, Erik.
Nummer 5, Alfa Tauri har jag satt där. Och jag tror att Alfa Tauri, som vi var lite inne på tidigare i podden, var ett av de få team som verkligen försökte maxa, kanske genom att ge Yuki Tsunoda chansen. Så de är såklart inte en tiondel, eller mindre än en tiondel från Red Bull, för nu var de ju tvåa då sett till snabbaste varvtid under testerna. Men de känns starka, och lite tack vare att Red Bull och Honda känns starka så känns de också starka på något sätt. Det är liksom min konklusion i min mage, helt enkelt.
Den är nog inte helt fel. Vi tar och lyssnar på Yuki Tsunoda också då, hans reaktion efter de här dagarna som blev väldigt bra, näst snabbast.
Yeah, especially this today was really really good day. Good progress. No issues, and just I just focus on my driving, so that's what I want to. So that was really good. Yeah, these 2 days we had a little bit bad luck days, but yeah this today we put all together, and I think mechanics and Honda did a really really good job, and there was no issue, and was really comfortable to drive whole day, whole session, and achieved 91 laps, so that was really really good testing. Well, definitely I enjoyed C5, the most soft one tire. Big grip, like I never had experience like that grip. Even when I was testing Imola or Imosano, much less grip, because it was I think so. Yeah, so definitely I enjoyed it, and also from there we had a good data from there. So today was really really enjoyable day, and also for the learning from my driving, and also for the tire, especially I did a race simulation, whole race simulation, and also for the tire management side, I had a good step forward and good data for the Bahrain, and so it was good.
Mycket att samla in i form av information då för Yuki Tsunoda, den här kanske intressantaste rookien. Med all respekt för både Nikita Mazepin och Mick Schumacher, så är jag faktiskt mer nyfiken på Yuki Tsunoda, dels för att han får ett bättre läge i ett bättre team än de övriga två, men samtidigt baserat på vad man såg i F2 förra året. Håller du med, Björn?
Ja, absolut. Han är den som är mest intressant att följa. Till att börja med, vilket fall som helst. Det är kul att höra hans kommentarer då om att teamet faktiskt varit noggranna då med att ge honom chansen att få erfarenhet då på de mjukare sätten, däck, de som är de svåraste att komma under fullman när det kommer till att få den här sista tiden. Jag tycker bilen ser bra ut. Jag tycker om de där vita fälgarna. Men sen ska man inte glömma heller att just Alfa Tauri, den verkar funka väldigt bra på just den här banan. Jag tänker på förra året så kvalade ju Gasly 8 och blev 6 i racet. Året dessförinnan så blev han 4 under sin debutsäsong i just Bahrain. Så att jag kan nog sätta en slant på en bra position för just Alfa Tauri-teamet då. För Gasly är ju också en förare som kom underfund med den bilen på ett bra sätt. Så att de är också lite svåra och sätta ett finger på liksom hur, om de, de brukar inte vara så himla jämna över säsongen, utan de brukar studsa lite fram och tillbaka. Vissa racer är jättebra och andra så är de inte alls med lika väl som man ja, som man skulle tro att de kunde vara.
Man kan säga så här, om Pierre Gasly kör på samma nivå som förra året och de får med Yuki Tsunoda på vad han har visat så här långt, ja, då kommer den här line-upen att vara väldigt, väldigt stark under förutsättning att bilen är någorlunda körbar på alla typer av banor. Men väldigt kul att se att Alfa Tauri var där framme. Jag håller helt med Björn. Vita fälgar är lite Benetton B195-vibbar om alltihopa. Ser snabbt ut.
Det är bra. Vi vet inte vad vi ska säga om de vita fälgarna. Jo, men det ser bra ut. Nu tycker jag i alla fall att vi går vidare till ett team som borde ha guldfälgar, kan jag tycka. Bara för att gå... Ja, exakt. Och det, varför har de inte det nu? Jag tycker de kanske kan ändra det. Men det är i alla fall Ferrari. Och jag tycker att de tog ett såklart steg från i fjol. De verkar ha mer power i varje fall. Det är ju svårt att ha mindre power kanske. Men grejen här tycker jag att de blixtrade liksom aldrig till på Red Bull-nivå någonsin under hela testet. Vad jag kunde se i alla fall. Sen är jag faktiskt inte ens säker på att de är snabbare än varken Aston Martin eller Alfa Tauri i listan, så att de förtjänar sin fjärde plats på den här rankingen. Men varför jag sätter dem som fyra är för att det är Ferrari. Potentialen känns högre att, och i minsta fall då, utveckla sig under säsongen såvida motorn är okej. Det är lite så min tankegång går helt enkelt.
Mm, rimligt. Vad säger du Björn om Ferrari?
Lite osäker då liksom på deras kvalfart framförallt. Då ska man inte glömma det, om man tittar på varvtiderna så var ju Tsunoda andra snabbast, men jag vet att han använde sig av DRS på ett sätt som inte hade varit tillåtet normalt sett, och det skilde väl 6/10 mellan honom och Sainz. Men sen vet jag också att Ferrari gjorde en draw days simulering där de under samma period som Alfa Tauri gjorde en själva, och då hade de tydligen varit ungefär 10 sekunder snabbare under den race simuleringen Ferrari alltså än Alfa Tauri. Så att det är ju ingen tvivel om att det ser bättre ut än vad det gjorde förra året i vilket fall som helst. Men hur långt räcker det till?
Mm. Mycket bra fråga. Och apropå det här vi pratade om tidigare då, att inte köra för fullt och visa korten. Här har vi nog ett team som jag tror har lite marginal. Mycket baserat på historia, hur Ferrari har kört tidigare och varit tidigare. Jag tror också att de har en rejält mycket bättre motor. Bilen var nog inget jätteproblem med förra året, den var draggy, men det hängde ju ihop med att det blev ju dubbel effekt som vi har gått igenom så många gånger, men både mindre med effekt och en luftmotståndlig bil. De har jobbat på båda områdena till i år. Jag tror de är med, absolut. Sen får vi se lite grann om de kan hitta balansen. Jag tror inte de lyckades få till balansen i bilen till 100% under de här 3 dagarna. Kan de göra det? Och när vi får se Charles Leclerc verkligen kliva fram och göra det som han är allra bäst på, då tror jag att de är med och slåss om pallplatser, absolut. De kan till och med vara tredje snabbaste team, skulle jag faktiskt sticka ut hakan och säga också. Om de lyckas fortsätta finjustera det paketet som de har till. De är ett team som ska vara topp 3 i VM, men de hamnade så himla långt efter förra året. Så vi får se lite grann hur mycket de har lyckats ta tillbaka.
Vad var ert intryck av Carlos Sainz i förhållande till Charles Leclerc? Jag tycker inte att jag kan inte personligen säga någonting om min idé om hur de står sig i förhållande till varandra.
Inte jag heller. Det är också en annan grej med de här testerna. Man ser ju alla förarna ute samtidigt. Och de kör aldrig med samma förutsättningar. Vi hade otroligt olika förutsättningar på banan under de här 3 dagarna. Det var ju sandstorm och ett bedrövligt väder första dagen till exempel. Jag var sjukt imponerad av Leclercs tid som han gjorde tidigt sista dagen. En 30,5 eller 34 eller vad han gjorde på C3. Då tror jag de vred på lite mera effekt och testade sig fram lite grann. Och Ferrari, som sagt, behöver ju få veta om motorn också är på den nivån där de behöver vara. Va? Men jag kan inte heller riktigt bedöma. Rimligen så borde Carlos Sainz ha lite att jobba på för att komma upp på samma nivå som Charles Leclerc. Så att jag tror inte han är där ännu. Men låta dem få en månad eller två, så tror jag att det börjar röra på sig.
Ska vi gå på tredje teamet? Där Carlos Sainz, ja, det är ett teamet som Carlos Sainz lämnade, och det är nämligen nummer tre då, McLaren, och det är återigen alltså, who knows. Men jag trodde inte att de skulle se så bra ut som de gjorde, med tanke på att de gjorde det här bytet till Mercedes-motorer till i år. Jag trodde att det skulle få mer negativa effekter liksom jämfört med de andra. Nu händer någonting med den här lånebilen jag sitter i. Vänta, jag kanske måste bara ta en liten paus här. Någonting, jag tror att det kanske larmet var på väg att gå igång. Det hade inte varit så bra. Ja, men det är i alla fall spännande att förstå hur de har jobbat lite mer. Jag tänker på den här nya nosen som de introducerade i slutet av förra året, vilket jag tyckte då, vi pratade om det då, Janne, att så här, varför liksom offrar de så mycket nu i det här läget när de var liksom på väg att komma trea i konstruktörs-VM. Men om man tittar på det nu så har de ju liksom en helt ny framände som passar den här bilen tillsammans med en ny motor från Mercedes. Så det är ganska liksom coolt att se att de har liksom tänkt så långsiktigt på något sätt. Och sen så har de ju någon form av innovation där i diffusen som jag tycker är lite spännande att se att de har tänkt nytt.
Mm. Och som de själva, James Key, förvånar att ingen annan har kommit på samma grej då. De har använt sig av underdelen av växellådshuset de då bygger på någon form av vingar. Kan man säga det, Björn? Du har ju också sett bilder på det.
Jag fattade det som att de helt enkelt bara hade förlängt golvet bakåt och på så sätt kommit undan med att ha de här strikesen alltså längre.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Än vad man hade kunnat ha i annat fall då, som alla de övriga teamen har gjort. Och det är möjligt att det är en sån lösning som faktiskt gör ett så stor skillnad. Även om det ger lite tidsmässigt, så vet vi hur tajt det är mittfältet nu för tiden. Så att det kan ju få en enorm påverkan där. Men jag är också imponerad av det där teamet, att de inte hade några tillförlitlighetsproblem direkt som alla märker till. Eller det här bytet till Mercedes-motorn har gått väldigt väl, till skillnad från senast de bytte motor till Renault, och dessförinnan när det var Honda så hade de ju jätteproblem alltså. Så att det är ett gott tecken alltså. Men hela teamet tycker jag går från styrka till styrka hela tiden, och det har mycket att göra med deras management nu. Jag tror mycket på Andreas Seidel.
Hela upplägget där med Zac Brown som gör det han är bra på, nämligen att generera intäkter, se till att teamet är välfinansierat, och Andreas Seidel som har det sportsliga ansvaret. De där två är ju så rätt personer på rätt position. Och sen har de nu en föruppställning också där Daniel Ricciardo naturligtvis blir the household name, och där Lando Norris får flyga lite under radarn, och vi vet ju alla hans kapacitet från förra året. Så att, de där kommer att bli otroligt giftiga i år. Va? Och bilen enligt experter ser lättkörd ut, gör inga konstigheter, vilket betyder att när du ska pusha den till gränsen så är den, kan du göra det utan att behöva räkna med några stora överraskningar. Va? Så att, jag får nog säga att jag håller dem definitivt som trea så här långt i alla fall, utan att kunna göra något mer än att gissa som alla andra när det gäller bränslemängder och hela den biten. Men utifrån vad vi har sett så här långt. Va? Sen är det mycket, mycket möjligt att när vi kommer till kvalet här om en och en halv vecka i Bahrain just, så står de där och är 7-8 i alla fall. För att när alla vrider på och optimerar, ja då ser bilden en helt annan ut. Va? Så att, men låt oss se vad som kommer att hända. Ja, då har vi två kvar, Erik.
Ja, och nu kommer en extremt svår. Så att jag säger så här, nummer ett, Mercedes eller Red Bull. För att om man ska tro det man faktiskt såg, så var väl det ganska enigt bland förståsigpåare att Red Bull såg bättre ut under de här tre testdagarna. Men man är ju, jag är i alla fall väldigt skadad från de senaste åren. Och då vill jag ta ett citat här från en person inom Mercedes. Och han säger så här: "The car felt reasonable, but it's clear we have a lot of work cut out for us to be on par with our main rivals." Och det här citatet då kommer från James Allison. Men inte från i år, utan från Barcelona den 21 februari 2020. Alltså efter första testet i fjol. Och sen dök de upp till andra testet med en i stort sett helt ny bil. Det sägs att de hade 1000 nya komponenter. Och resten är ju historia. Det var inte direkt så att de blev speciellt utmanade under 2020, Mercedes alltså. Och det vi vet är att idag när vi spelar in den här podden är att Mercedes har sin filming day i Bahrain. Vilket gör då att man börjar direkt tänka på, just i och med att man vet hur det har sett ut för Mercedes under de senaste åren. Att, jag menar, jag tänk 2018 eller 2019 kanske det var. Att så här, jag satt i den här podden och säger så att jag hoppas att Ferrari inte är för dominanta nu så att det i alla fall blir en fight mellan Mercedes och Ferrari. För det är tråkigt om Ferrari bara avgör mitten av säsongen. Men, och sen så blev det som det blev där också. Så att, jag menar, man har ju sett det här en miljon gånger känns det som.
Mm. Det är till och med som min hund där bakom börjar bli lite trött på att vi håller på och babblar om Mercedes hela tiden. Men det går inte att bortse från dem. Det går inte. Och precis där nu har de inte samma generösa antal dagar och möjlighet att komma med en gammal bil till första testen och en ny bil till andra testen. Däremot så har de säkert en massa nya delar på bilen idag under den här filmdagen. Va? Så att, men det känns då om man tagit en ruskig chansning om man skulle jobba på det viset. Samtidigt var de det enda teamet som inte gjorde en shakedown innan de åkte till Bahrain. Alla andra gjorde det. Vissa team till och med två. Aston Martin vet jag. De två filmdagarna som finns tillgängliga. Mercedes kör sin filmdag nu då, efter den här första testen då, för att hitta de sista detaljerna inför nästa helgsrace. Så att, tror att de är efter Red Bull efter den här testen som inte såg så bra ut, så tror man nog fel. Ganska gravt fel. Grejen är att Red Bull-bilen såg så pass bra ut på banan. Så där de har tagit kliv framåt och närmat sig. Och den bilen var ju nervös om något. Och har ju vant sig vid att starta säsongen dåligt. Jag tror det kommer att vara precis tvärtom. Det kommer att vara en strid på kniven direkt här nu när säsongen drar igång.
Ja, alltså för min del så är det ingen tvivel om att Red Bull är mycket närmare Mercedes än vad de någonsin varit tidigare. Samtidigt så har man ju lärt sig vid det här laget att man ska aldrig räkna bort Mercedes. Men jag går bara på det som jag såg själv och framförallt ombord bilden. Jag tyckte det var kul att se Red Bull till att börja med. Banan var ju lite smutsig då första dagen, framförallt på morgonen. Man kunde se att de hade väl en baseline som innebar att de hade en väldigt stabil bakvagn men väldigt mycket understyrning, kunde man se det så klart och tydligt, men det där lyckades de bygga bort och det blev bättre i takt med att de kom längre in i testen och sen så började varvtiderna komma dessutom, så att de började liksom en bil som var rätt så kraftigt understyrd, lättkörd då tvärtom gentemot vad den var förra året. Så det är ju uppenbarligen ett område som de har lagt mycket vikt vid, men som där de dessutom har kommit fram till en bra lösning, för det var ju klart och tydligt att bilen är mycket mer lättkörd, varvtiderna kommer relativt enkelt om vad man kan se på tv i vilket fall som helst. Och sen var det helt tvärtom då med Mercedesen. Det är sällan man ser misstag från en sån som Hamilton exempelvis, och jag tror det var andra dagen när han åkte av i näst sista kurvan, tappade bakvagnen, fastnade i sandfällan, röd flagg, snurrade dessutom under sista dagen ut på start- och målrakan i samband med att han skulle påbörja ett av sina snabba varv. Och alltså bilen ser rejält svårkörd ut. Den ser ut ungefär som Red Bull var inledningsvis förra året. Mm. Med en väldigt nervös bakvagn. Inte bara ingången, inbromsning, inte kurvor. Och det var just det som var styrkan med Mercedesen. Att de hade en sån positiv framvagn. Men att bakvagnen höll i. De kunde liksom styra in sent och snabbt. Och fortfarande inte tappa något grepp i bakvagnen. Och få till en bra varvtid. Och det där verkar de ha förlorat med årets bil. Och det är det som sätter ett stort frågetecken för min del. För de hade ändå 3 dagar på sig att göra balansförändringarna då för att komma till rätta med det där. Men jag upplever att man kunde fortfarande se lika stora problem under sista halvan av sista ran då. Som man gjorde inledningsvis då av den här testen. Så det verkar inte som om de lyckas göra några framsteg direkt.
Ska vi höra vad Lewis Hamilton har att säga om testen till att börja med?
Yeah, I mean, thankful it's over. Because I've just never been a massive fan of testing, just love racing. And but on the other end, it might have been good to have had more days. It's probably the only time I would have ever asked for more days. But I would still moaned if we had more days. We've got lots of work to do. It's going to be tough. We never really ever felt in the past that we were quicker than everyone in testing. Because we're all, you never know what everyone's doing with the fuel and people all over the place. So we just focus on doing what we, trying to understand our car the best way we can. So it doesn't feel any different to previous tests, if I'm really honest. Because we still won't know until we get to qualifying in 2 weeks exactly where we stand. I wouldn't say that I've not been to grips with it. I think we've got the certain things that we have that happened through testing yesterday. Had a big tailwind into turn 13 and just lost the back end. Small mistake there. And then today, just a minor spin. And then, I think we made some improvements over the days, but not where we want to be. I wouldn't call it a struggle necessarily. We're just not quick enough. But it just seems globally through the lap that it doesn't feel like there's one particular point more than the other.
Inte en supernöjd Lewis Hamilton kan man konstatera när man hör honom prata om det. Han är ju inte speciellt road av att köra tester heller. Han behöver kanske inte heller pusha. Han vet mycket väl vad hans gräns går hela den där biten. Det får man inte heller glömma bort när man ser en försäsongstest så här, eller hur?
Nej, men jag menar, det är sällan som Hamilton låter optimistisk. Han är den här typen av förare som hellre liksom vill hålla nere folks förväntningar. Jag tror det passar honom bättre liksom för att lätta lite grann på trycket och som man har på sig själv vilket fall som helst. Men jag får ändå känslan av att han låter rätt så negativ och att det i kombination med vad jag har sett själv och hur bilen uppför sig, det är någonting som inte stämmer. Sen är det klart att visst, det var svåra förhållanden. Det blåste rätt så mycket, det kan ställa till också. Men det är ju samma för alla andra.
Mm. Alltså oavsett hur det är med Mercedes. Alltså att jag på något sätt så jag håller med dig till 100% Björn rörande vad man såg från Mercedes. Men det är just den där grejen att deras förmåga att komma till rätta till saker gör nästan att det spelar ingen roll vad man ser. För att jag menar, de hade dåligt race stundtals förra året också. Men sen så bara vänder de på steken ändå. Men det som jag tycker man kan konstatera är att det är väl nästan svårt att tänka sig att Red Bull skulle kunna ha sett bättre ut. Liksom inom rimliga gränser för från ett år till ett annat än vad de gjorde under de här 3 dagarna. Det var ju verkligen så här en stor skillnad på hela uppenbarelsen runt Red Bull, tycker jag.
Varför då inte lyssna till deras nykomling Sergio Perez?
It's crazy to think that the preseason is over. It just feels like it's about to start, you know. I think it's the shortest preseason ever in my career. So yes, very limited amount of running in testing. We are improving every time we are in the car. We seem to be getting more comfortable. We were able to get through different setup items, and I think now we just have to look forward to the race weekend because conditions are going to be very different when we come back here. We're tricky today with the wind. But all in all, I'm pleased with my pre-season testing. I think saying ready, I got no other option, you know. But we just have to make the most of it and start step by step. Be patient in the beginning, and things will come to us. Well, I haven't driven many Red Bull cars before, but I have to say that the first one I've driven feels good, feels pretty good. And certainly there is a good potential in the car. I'm pretty excited. I think we got a good car underneath us, and the team is doing a fantastic job. As I've always said, you know, it doesn't matter where we start in Bahrain, it's where we finish in Abu Dhabi. So let's go ahead, step by step, and and it should be a good season for us.
Har han rätt i? Spelar ingen roll hur det går, hur det ser ut i början. Det är hur det ser ut i slutet av säsongen som är intressant. Hur tycker ni integreringen har varit för Sergio Pérez i det här nya teamet då? Den här korta tiden som han har haft. Han är 1,2 sekunder på ren varvtid bakom Max Verstappen den här testen. Men återigen säger väl inte någonting egentligen. Men han får inte vara 4-5 tiondelar igen. Det är dåligt tecken.
Nej, jag håller med. Han får inte hamna i samma situation som Gasly och Albon då. Utan han måste vara närmare kvalmässigt. Sen tror jag det som sa när det kommer till Perez, av vad man har sett och vad man känner till när det kommer till honom. Hans styrkor, det är ju hans racefart och hans förmåga att se efter däck. Och där kommer han garanterat att vara mycket närmare Max Verstappen än vad någon av de tidigare två förarna som han, och den som han ersatte naturligtvis än vad de lyckades med. Så att, jag tror ändå rätt så starkt på Sergio Pérez. Så jag upplevde att de gav honom väldigt mycket tid i bilen också för att han ska få en chans. Liksom. De är medvetna om att alltså, historiskt har de varit rätt så svårkörd. Det är ju ingen tvivel om det. Även om den ser mer lätthanterlig ut nu än vad den har gjort tidigare, så kommer det förmodligen vara rätt så stort steg för honom med tanke på att han kommer då från Racing Point som hade en tvärt emot Red Bull, en low rake bil, så att det är en helt annan körstil som man måste komma till rätta med.
Ja, och jag vill också lägga till vad gäller Sergio Pérez är att det finns en, tror jag, en psykologisk aspekt i det här också, att jag menar, han har kört jag tror att han har kört 191 eller 192 race och egentligen aldrig haft en sån här bra chans. Han var i McLaren så klart, men det var tidigt i hans karriär. Han hade det jobbigt under den säsongen som han var i McLaren. Och nu är han potentiellt sett faktiskt i en mästerskapsbil. Han är i slutet av sin karriär i alla fall, även om han inte är lastgammal, så är det ändå en sån här grej att det kan vara ett år som de snackar om här för Sergio Pérez. Och det är klart att han vill verkligen ta chansen, och jag hoppas också att han får den. Och kommer igång tidigt så att säga, så att han inte behöver liksom den här inkörningsperioden speciellt mycket i alla fall. Och han får ju såklart inte vara, som du sa, 4-5 tiondelar bakom Verstappen. Så att, jag menar, jag tror att han lägger nog extremt hög press på sig själv i minsta fall. Och jag tänker liksom också att om Red Bull ska göra en mästerskapsutmaning på riktigt det här året, som vi alla hoppas, så behöver ju båda två vara där. För att det är svårt att slå Mercedes med en förare. Så att jag håller faktiskt tummarna för Sergio Pérez, så att det ska gå vägen.
Ja, jag håller med. Och så, jag tänker också på det här om Yuki Tsunoda nu är så pass bra som han har sett ut och gör en bra säsong. Då kommer han ju vara aktuell för Pérez styrning också inom en rätt så snar framtid.
Så är det. All right. Det får bli våran konklusion. Sammanfattning av de här tre testdagarna. Hoppas ni har blivit något klokare av åtminstone hur vi ser på saker och ting. Långt ifrån sanningen, men vi hoppas ju alltid att vi är hyggligt nära i alla fall. Sen får vi se. Nästa torsdag, inte nu på torsdag, men nästa torsdag, fredag menar jag, då är vi igång. FP1 ifrån Bahrain och Bahrains Grand Prix. Erik, ge oss lite heads up nu. Är det några nya roliga coola grejer vi gör i tv-mässigt?
Ja, men det kan man väl säga. Vi har en helt ny studio till det här året som är en otroligt avancerad apparat att få igång. Det kanske man inte tänker att ett rum som man ställer in lite kameror i ska vara så avancerat. Men vi har alltså, den här veckan har vi 2 dagar tekniska tester för att få allt att fungera. Och sen så har vi 2 stycken ytterligare testdagar. Vi har en längre försäsong än vad Formel 1-teamen har för att få igång den här studion. Så att den kommer bli någonting annorlunda. Det är en helt, alltså, digital studio. Vi sitter bara i ett grönt rum egentligen, så bygger vi upp en miljö som är digital. Den finns inte i verkligheten. Jo, det gör den ju, för man kan ju se den. Ja, exakt. Hologram. Och Björn ska ju till Bahrain. Han ska ut och flyga snart.
Ja, det ska bli superkul alltså.
Frågan är om jag har någon expert bara.
Det hoppas jag. Ja. Ja, men Rickard var på plats.
Ja, men det stod positivt på något meddelande han skickade igår. Nu är det tredje gubben i gänget här som åker dit. Så att,
Janne, du outar allas sjukdomar. Där är det patientsäkerhet och allting sånt där. Jag blev djupt besviken här. Du vill bara sparka. Sparka på de som ligger.
Självklart. Självklart måste man det. Och nå, vi får väl se hur det går. Vi hoppas att alla är krya på sig och är ordning och reda till vi drar igång då. Vi kommer innan dess att komma med ytterligare en podd, Erik, eller hur? Vi är tillbaka om en vecka igen. Tills dess ber vi nu att få säga tack och på återhörande. Ha det himlens bra, så hörs vi om en vecka igen. Hej då!